Do you love the Lord?
Älskar du Herren?
Amen.
That's better.
Det är bättre.
Turn with me to 2 Chronicles.
Vi ska slå upp andra krönikeboken.
And 7:14.
Andra krönikeboken 7:14.
We're going to finish this verse of scripture today.
Och vi ska avsluta det här studiet som vi har hållit på med i andra krönikeboken.
Go ahead and read it when you get there.
Okay. 7:14.
Yeah.
Om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land.
There's some tremendous promises in this verse of scripture.
Det finns enorma löften i den här bibeltexten.
And we're going to explore them today.
Och vi ska undersöka vad det står här idag.
Let's pray.
Låt oss be.
Father, thank you for the word today.
Fader, vi tackar dig för ordet idag.
We ask, O God, that you bless the word to the heart of your people.
Vi ber att du välsignar ditt ord för ditt folks hjärta.
And if you do, you shall be glorified.
Om du gör det så kommer ditt namn att bli förhärligat.
We pray in Jesus' name.
Och Fader, vi ber i Jesu namn.
Amen.
Amen.
Hallelujah. We're going to go back a little bit today.
Idag ska vi gå tillbaka lite grann.
Into the 16th chapter.
Till det
the 6th chapter.
Till det sjätte kapitlet.
That's going forward, isn't it? We're going to read several of the verses in the prayer of Solomon.
Salomo ber här och vi ska läsa en del vad han säger i sina böner.
Solomon is dedicating the temple of God.
Salomo inviger Guds tempel.
And he prays over this temple.
Och så ber han över templet.
And I want you to listen to some of the words that he says.
Och det är intressant att lyssna till orden han använder.
We're not going to read the whole thing.
Vi ska inte läsa igenom hela kapitlet.
But we're going to read several verses.
Men flera verser ska vi titta på.
I want you to notice verse 18.
Lägg märke till den 18:e versen.
But will God indeed dwell with men on earth?
Men kan då Gud verkligen bo på jorden bland människorna?
Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain thee, how much less the house that I have built.
Himlarna och himlarnas himmel rymmer det ju inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt.
And I want you to concentrate on that sentence.
Koncentrera dig på den här meningen.
Will God indeed dwell with men on earth?
Kan då Gud verkligen bo bland människorna på jorden?
Then Solomon begins to put some questions to God.
Och så börjar Salomo ställa frågor till Gud.
Verse 22.
I vers 22.
He said, if a man sin against his neighbor and an oath be laid upon him to make him swear, and the oath come before thine altar in this house.
Om någon försyndar sig mot sin nästa och man ålägger honom en ed och låter honom svärja, och han så kommer och svär inför ditt altar i detta hus.
Then hear thou from heaven and judge thy servant by requiting the wicked and recompensing his way upon his head, and by justifying the righteous by giving him according to his righteousness.
Må du då höra det från himlen och utföra ditt verk och skaffa dina tjänare rätt i det att du vedergäller den skyldige och låter hans gärningar komma över hans huvud, men skaffa rätt åt den som har rätt och låter honom få efter hans rättfärdighet.
And if thy people Israel be put to worse before the enemy because they have sinned against thee, and shall return and confess thy name and pray and make supplication before thee in this house.
Och om ditt folk Israel blir slaget av en fiende därför att de har syndat mot dig, men de omvänder sig och prisar ditt namn och ber och åkallar inför ditt ansikte i detta hus.
Then hear thou from heaven and forgive the sin of thy people Israel and bring them again into the land which thou gavest to them and to their fathers.
Må du då höra det från himmelen och förlåta ditt folk Israels synd och låta dem komma tillbaka till det land som du har givit åt dem och deras fäder.
When the heaven is shut up and there's no rain because they have sinned against thee, yet if they pray toward this place and confess thy name and turn from their sin, when thou dost afflict them.
Om himmelen blir tillsluten så att regn inte faller därför att de har syndat mot dig, men de då ber, vända mot denna plats och prisa ditt namn och omvända sig från sin synd när du bönhör dem.
Then hear thou from heaven and forgive the sin of thy servant and of thy people Israel, which thou hast taught them the good way, wherein they should walk, and send rain upon the land which thou hast given unto thy people for an inheritance.
Må du då höra det i himmelen och förlåta dina tjänare, alltså ditt folk Israels synd, i det att du lär dem den goda väg som de ska vandra, och må du låta det regna över ditt land, det som du har givit åt ditt folk till arvedel.
If there be a dearth in the land, if there be a pestilence, if there be a blasting or mildew, locusts or caterpillars, if their enemies besiege them in the city of the land, whatsoever sore or whatsoever sickness there be.
Om hungersnöd uppstår i landet, om pest uppstår, om sot och rost, om gräshoppor och gräsmaska kommer, om fienderna tränger folket i det land där deras städer står, eller om någon annan plåga och sjukdom kommer, vilken det vara må.
Then what prayer or what supplication soever shall be made of any man or of all thy people Israel, when every one shall know his own sore, his own grief, and shall spread forth his own hands in his house.
Och om då någon bön och åkallan höjes från någon människa, vem det vara må, eller också från hela ditt folk Israel, när de var för sig känner den plåga och smärta som har drabbat dem, och de så uträcker sina händer mot detta hus.
Then hear thou from heaven thy dwelling place, forgive and render unto every man according to his ways, whose heart thou knowest, for thou only knowest the hearts of the children of man.
Må du då höra det från himmelen där du bor, och förlåta och ge var och en efter alla hans gärningar, eftersom du känner hans hjärta, ty du allena känner människornas hjärta.
Let's go to verse 34.
Och så läser vi den 34:e versen.
If thy people go out to war against the enemy by the way that thou hast sent them, and they pray unto thee toward the city which thou hast chosen and the house which I have built for thy name.
Om ditt folk drar ut till strid mot sina fiender på den väg du sänder dem, och de då ber till dig, vända i riktning mot denna stad som du har utvalt och mot det hus som jag har byggt åt ditt namn.
Then hear thou from the heavens their prayer and supplication and maintain their cause.
Må du då från himmelen höra deras bön och åkallan och skaffa dem rätt.
There's several things here that you might want to read later.
Det finns flera saker här som du kanske vill själv läsa senare.
But I think you get the idea now.
Men jag tror att du börjar fatta vad det handlar om.
Let's read 36 here.
Vi läser den 36:e versen också.
If they sin against thee, for there's no man that sinneth not, and thou be angry with them and deliver them before their enemies, and they carry them away captive into a land that's far off or near.
Om de syndar mot dig, eftersom ingen människa finns som inte syndar, och du blir vred på dem och ger dem i fiendens våld, så att man tar dem till fånga och för dem bort till något annat land, fjärran eller nära.
Yet if they bethink themselves in the land whither thou hast carried them captive, and turn and pray unto thee in the land of their captivity, saying, we have sinned, we have done amiss, we have dealt wickedly.
Men de då besinnar sig i det land där de är i fångenskap, och omvänder sig och åkallar dig i fångenskapens land och säger, vi har syndat, vi har gjort illa och varit ogudaktiga.
If they return to thee with all their heart, with all their soul, in the land of their captivity, whither thou hast carried them captive, and pray toward their land which thou gavest unto their fathers, and toward the city which thou hast chosen, and toward the house which I have built for thy name, then hear thou from heaven, even from thy dwelling place.
Om de så omvänder sig till dig av allt sitt hjärta och all sin själ i fångenskapens land, dit man har fört dem i fångenskap, och så ber, vända i riktning mot sitt land, det som du har gett åt deras fäder, och mot den stad som du har utvalt, och mot det hus som jag har byggt åt ditt namn, må du då från himmelen där du bor höra deras bön och åkallan och skaffa dem rätt och förlåta.
Now, Solomon had prayed this to God.
Det här var Salomos bön till Gud.
And what we read in 2 Chronicles 7,
och det vi läste i andra krönikeboken 7,
is what God answers Solomon.
Det är Guds svar på Salomos bön.
In verse 12 of chapter 7,
i sjunde kapitlets 12:e vers,
the Lord appears to Solomon by night and said, I've heard thy prayer and have chosen this place to myself for a house of sacrifice.
Ja, Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sa till honom, jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats.
If I shut up the heaven that there is no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people.
Om jag tillsluter himmelen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet, eller om jag sänder pest bland mitt folk.
If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, Then will I hear from heaven and forgive their sins and will heal their land.
Men mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land.
Now I know we've had to read a lot this afternoon.
Ja, vi har läst mycket nu.
But I want to show you where this was coming from.
Men jag vill gärna visa var det här kommer ifrån.
Sometimes we just take a verse of scripture out of the Bible.
Ibland tar vi bara en bibelvers ur Bibeln.
And we don't understand the context of it.
Och vi fattar inte sammanhanget.
And I always like to study the context of
something. Jag tycker om att sätta mig in i sammanhanget till texterna.
Now Solomon said, God, will you dwell in a house built by man?
Solomon sa, Gud, kan du bo i ett hus som människor bygger?
Are you going to dwell with men?
Ska du bo bland människorna?
You see, up to this time there had never been a temple.
För fram till dess hade det inte funnits något tempel.
Up to this time there had only been a tent.
Det hade bara funnits ett tält.
It was called the tabernacle.
Som kallades tabernaklet.
I wish we had time to teach on that.
Jag önskar att vi hade tid att undervisa om det.
The tabernacle is a wonderful thing to teach on.
För tabernaklet är härligt att undervisa om.
But now he has built for him Solomon has built for him a temple.
Men nu har Salomo byggt ett tempel.
And they're dedicating the temple.
Och de inviger templet.
And the glory of God comes down so strong.
Och så kommer då Guds härlighet ner så starkt.
That even the ministers could not minister.
Att det inte ens prästerna kunde tjäna.
The cloud of God filled, the glory cloud of God filled the temple.
Guds härlighets sky fyllde templet.
Wouldn't that be marvelous? Praise
det
God.
Det vore fantastiskt.
And Solomon has prayed this great prayer.
Och Salomo har bett den här stora underbara bönen.
And then God appears or comes to Solomon and answers him.
Och så kommer Gud själv till Salomo och svarar på hans bön.
How many of you know you can believe the word of God?
Hur många här vet att ni kan tro på Guds ord?
You can believe what he tells you.
Att ni kan tro på vad han säger.
You can believe what he says.
Ni kan tro på det han säger.
And God made them a promise.
Och Gud gav ett löfte.
He said, if my people,
om mitt folk,
that are called by my name,
som är uppkallat efter mitt namn,
if they've done all of these things,
om de har gjort allt det här,
and they've done wrong.
Ja, de har handlat fel.
He said, if they will humble themselves,
men om de vill ödmjuka sig,
and if they will pray,
om de vill be,
and seek my face,
och söka mitt ansikte,
and turn from their wicked way,
och omvända sig från sina onda vägar,
he said, then I'm going to hear from heaven,
då ska jag höra från himlen,
and I'm going to work some miracles in their life,
och så ska jag göra mirakler under i deras liv.
Now we've already talked about humbling yourself.
Igår undervisade vi om att hur vi ska ödmjuka oss.
We've talked about prayer.
Vi talat om bön.
Now we're going to talk about turning from wicked ways.
Nu ska vi tala om hur man vänder sig om från onda vägar.
There's going to be some explanation here.
Det krävs en del förklaringar.
The word wicked way.
Ordet här för onda vägar.
It's a very simple word in the Hebrew.
Det är ett väldigt enkelt ord i det hebreiska språket.
It's ra, ra.
Det är ra, ra.
And it means to be bad.
Och det betyder att vara dålig.
Of inferior quality.
Av undermålig kvalitet.
Or unable to come up to a good standard.
Eller inte förmå att nå upp till en bra kvalitet.
It's the opposite of good.
Det är motsatsen till gott.
And sometimes it depicts immoral activity or improper offenses.
Ibland så handlar det om omoral eller felaktiga handlingar.
But worst of all, it can be a negative attitude toward God.
Men det kan också vara en negativ attityd mot Gud.
God calls a negative attitude toward him wickedness.
Och Gud kallar en sån här ond attityd mot honom, kallar han för ogudaktighet.
You know, I've seen some of God's people that have had bad attitudes toward God.
Jag har sett Guds folk som har haft en ond attityd eller dålig attityd mot Gud.
You see, when I said turn from their wicked ways,
när jag talar om att de ska omvända sig från sina onda vägar,
most of us said, well, I'm a church person.
Så tänker de flesta av oss, ja men jag är ju medlem i en kyrka.
I go to the house of God.
Jag besöker Guds hus.
I'm a pretty nice person.
Jag är en ganska trevlig person.
I don't have any wicked ways in my life.
Det finns inga onda avsikter i mitt liv.
But the scripture says a negative attitude toward God.
Men skriften talar om en negativ attityd mot Gud.
That God can condemn as wickedness.
Kan Gud fördöma som ogudaktighet eller ondska?
We're going to let the Lord apply this to your heart now.
Det jag säger nu ska vi låta Herren tillämpa på ditt hjärta.
To apply this, make it an applied truth to us.
Vi ber att Herren gör denna sanning tillämpbar i våra liv så vi kan ta det till oss.
One of the things I've always tried to do.
En sak som jag alltid försöker göra.
Is not just preach the word of God.
Det är att inte bara predika Guds ord.
But to show you how it relates to your life.
Utan visa hur det här faktiskt relaterar till ditt liv.
And how it relates to my life.
Och hur det har att göra med mitt liv.
Otherwise I'm not prospered by it.
För att fungerar inte på det viset så har vi ingen nytta av det.
And neither are you.
Och inte du heller.
I've got to know how this applies to my life.
Jag måste veta hur Guds ord tillämpas i mitt liv eller vad det betyder för mig personligen.
This Bible has a lot of stories in it.
Det finns en massa berättelser i Bibeln.
But God wants us to take these things and apply them to our life.
Och Gud vill att vi ska ta det till oss och kunna tillämpa det i våra liv.
And there are several things that Solomon mentions over there.
Salomon nämnde en hel rad olika saker här.
He said if a man sin against his neighbor.
Han talar om en människa som syndar mot sin nästa eller mot sin granne.
Now all of this is described as wickedness.
Det beskrivs som ondska eller ogudaktighet.
Everything that we find in here is described as wickedness by God.
Allt som vi ser här beskrivs som ondska av Gud.
If a man sin against his neighbor.
Om en människa syndar mot sin nästa.
How many times do we sin against our neighbor?
Hur ofta syndar vi mot vår nästa?
Jesus gave us an illustration.
Jesus gav en illustration, ett exempel.
About a man that fell among thieves.
En man som blev överfallen av banditer.
And they left him for dead.
Och de lämnade honom misshandlad, döende.
They had beaten on him and left him for dead.
De hade slagit honom och rånat honom och lämnade honom döende.
And there came by a priest.
Så kommer det längs vägen och går förbi honom en präst.
And he saw the man laying there.
Han såg mannen ligga på marken.
And he thought he might be dead.
Och han tänkte att han kanske är död.
And so he walked by on the other side of the road.
Så han gick över till andra sidan gatan eller vägen.
And there was a Levite that came by.
Och han gick förbi och sen kom det en levit.
And he did exactly the same thing.
Som gjorde exakt samma sak.
And then there came by a Samaritan.
Så kom det en samarier.
And he tried to see if the man was dead or not.
Han stannade och undersökte om mannen var död.
And he found out he wasn't dead.
Men han var inte död.
And he put the man on his donkey and took him to a hotel or an inn.
Så han slagde mannen på sin åsna och tog med honom till ett värdshus.
And there he ministered to him.
Och där gav han honom vård.
And told the keeper of the inn said anything he needs you do and I'll pay for it later.
Och så sa han till värdshusvärden att ta hand om honom, sköta om honom och så skulle samarien betala räkningen sen.
What was the conclusion Jesus drew from this?
Jesus drog en slutsats ur den här berättelsen.
How many know what the next question Jesus asked?
Hur många vet vilken fråga Jesus ställde efter att ha berättat den här?
He said which one was neighbor?
Han säger så här, vem av de här var mannens nästa?
Which one was neighbor to this man?
Vem var nästan till mannen?
The man that helped him.
Jo, den som hjälpte honom.
Now, to the Jewish society, the priest was the high man.
I det judiska samhället så var prästen en höjdare, en betydelsefull person i samhället.
And the Levites, they were the chosen people of God. You know,
och leviterna, ja, det var Guds utvalda folk.
And the Samaritans.
Och samarierna.
When Jesus used this parable it really got under their skin.
När Jesus berättade den här historien så kröp det verkligen under huden på dem. Det berörde dem illa.
Because the Jews didn't like the Samaritans.
De judarna gillade inte samarierna.
In fact, they wouldn't even talk to them.
De snackade inte med dem.
They'd pass by on the other side of the road.
Kom en samarier så gick juden över på andra sidan gatan.
A Samaritan was the bottom of the pit, you know.
Samarien var avskummet. Det var ingenting man ville ha med att göra.
And they had no dealings at all.
De hade ingenting. Judarna hade ingenting med samarierna att göra. De ville inte ha det.
Remember what the woman at the well said to Jesus?
Kom ihåg vad kvinnan vid sykarsbrunnen sa till Jesus.
She was a Samaritan.
För hon var samarier.
And Jesus said, "Would you give me a drink of water?"
Och Jesus bad dem att få lite vatten av henne.
And she said, "How come you are a Jew are asking me a Samaritan for a drink of water?"
Hur kan det komma? Säger du är jud, frågar du mig om vatten?
They wouldn't, you know, they wouldn't even give a guy a glass of water.
De ville inte ens ge en kille ett glas vatten.
And so when Jesus used this parable,
så när Jesus berättade den här händelsen,
then it really got under their skin a little bit.
Så berörde det verkligen judarna.
Because here is a Samaritan doing the thing that's right.
För här har vi en samarier som gör det som är rätt.
And the Levite and the priest, they have not ministered to their neighbor.
Och leviten och prästen, de har alltså struntat i sin nästa.
And the worst part about the whole thing.
Och det värsta med alltihopa
was that the Levite and the priest didn't touch the man for religious reasons.
Var att leviten och prästen, de avstod från att röra den här mannen av religiösa skäl.
According to the law, if you touched a dead man,
därför att enligt lagen så var det så att om du rörde vid en död man,
you were unclean for the rest of the day.
Oren resten av dagen.
And you had to wash yourself and your garments and so on.
Du måste rena dig och tvätta dig och dina kläder och så vidare.
And so they didn't want to touch him.
Så de ville inte röra vid honom.
Because they'd be unclean.
Därför då skulle de bli orena.
Now, they might have thought they were really doing a service to God.
De upplevde det kanske att de gjorde någon slags gudstjänst med detta.
But they weren't doing anything for the man, were they?
Men de hjälpte inte mannen.
We need to bring our religion out of the clouds and bring it down here.
Vi måste få ner vår religion ur molnen, ur skyn, ner på jorden.
Jesus said, which of these men was neighbor?
Och Jesus sa, vem av dem var nästa?
The one that ministered to him.
Jo, den som betjänade mannen.
Was his neighbor.
Det var mannens nästa.
We talked about love when we started this series.
När vi började den här serien så talade vi om kärlek.
That love is one of the aspects of spiritual renewal.
Där att kärlek är en av beståndsdelarna i ett andligt uppvaknande och förnyelse.
And I want to repeat what I said.
Och jag upprepar gärna det jag sa då.
You cannot have a vertical relationship with God.
Du kan inte ha en vertikal relation till Gud.
And not have a horizontal relationship with humanity.
Utan en horisontal relation till mänskligheten.
You cannot love God whom you have not seen.
Du kan inte älska Gud som du inte har sett.
And not love people whom you can see.
Utan att älska människor som du kan se.
So these men have violated the law of love, haven't they?
Så de här männen vi Jesus berättar om, de gjorde våld på, de bröt mot kärlekens lag.
Well, sometimes there are ways that we do sin against our neighbor.
Visst finns det tillfällen då vi syndar mot vår nästa.
As long as we're in this body, we're going to have problems.
Så länge vi är i den här kroppen så kommer vi ha problem.
Oh, sometimes there's a quarrel over a property line.
Ibland så kan vi ha bråk med vår granne om var tomtgränsen går.
Or the neighbor's kids come over in your yard and tear something up, you know.
Grannens unga springer in på din tomt och förstör någonting.
You ever had that happen?
Har du haft såna problem?
We had something like that happen this year.
Vi hade ett sånt problem i år faktiskt.
We had a little bird nest just outside of our window.
Precis utanför vårt fönster hade vi ett fågelbo.
And this, of course, the mother was raising the little birds.
Och vi tyckte det var så roligt att se hur fågelmamman ruvade på äggen och matade ungarna sen när de hade kläckts.
And one of the little boys next door.
Och en av grannens små pojkar.
Oh, he's probably 4 or 5 years old.
Han är 4-5 års ålder.
Maybe 6.
Kanske 6 år.
He came over.
Han kom in till oss.
He saw the bird nest.
Och han såg fågelboet.
He got a stick.
Och han fick tag i en käpp.
And he knocked it down.
Och slog ner boet.
And killed the little birds in it.
Och dödade fåglarna i boet.
Now that was terrible.
Fruktansvärt.
And of course it you know hurt us that he did such.
Det gjorde väldigt ont i oss när vi såg detta.
You know, we wondered how could he be so mean to do that.
Och vi tänkte hur kan han vara så grym?
Well, that could have caused a problem, couldn't it?
Det kunde gett upphov till ett problem, ett relationsproblem med grannarna.
We could have said things to him that would make all the neighbors mad, I guess.
Vi kunde sagt saker till honom som hade upprört hans föräldrar och de andra grannarna.
As long as you live in life, there's the possibility of hurting your neighbor's feelings.
Så länge vi är i det här livet så finns alltid möjligheten att såra grannarnas känslor.
If a man sin against his neighbor.
Om en människa syndar mot sin nästa, mot sin granne.
He says, God judge between them.
Så ska Gud döma mellan dem.
I don't want to go through all of these things today.
Jag ska inte gå igenom alla de här olika sakerna
but
idag.
There are several things here that speak to my heart.
Men det finns en rad saker som talar till mitt hjärta.
That I think are representative of God's dealing with us today.
Som är representativa för Guds handlande med oss idag.
If a man sin and
om en människa syndar
and goes into captivity.
Och blir tillfångatagen.
Or he says if the heavens shut up and there is no rain.
Eller himlen tillsluts och det slutar regna.
We find that the problem at the end of all of these things is sin.
Då ser vi här att problemet allt handlar om är egentligen synd.
And it is wickedness before God.
Och ondska inför Herren.
And God puts all these things together.
Och Herren han lägger samman allt detta.
And he just says if my people which are called by my name.
Och han säger om nu mitt folk som är uppkallat efter mitt namn
will humble himself, pray, seek my face and so on.
Ödmjuka sig, söka mitt ansikte och så vidare.
He just tries to combine it all together.
Gud försöker sammanfatta allt sammans.
He says if my people will do this.
Han säger att om nu mitt folk vill göra detta.
Then I will hear from heaven.
Då ska jag höra från himlen.
I will forgive their sin.
Och jag ska förlåta deras synd.
And heal their land.
Och ge bot åt deras land.
Now maybe that doesn't mean much to you.
Kanske det här inte betyder så mycket för dig.
But I think it will.
Men jag tror att det kommer att göra det.
We know that God can forgive sin, don't we?
Vi känner ju till att Gud kan förlåta synd.
What, do we know that?
Vet vi om det?
I hope we do.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Amen. John said if we confess our sin.
Johannes säger ju att om vi bekänner våra synder.
That he is faithful and just to forgive us.
Så han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder.
And the blood of Christ cleanseth us from all unrighteousness.
Och Jesus Kristi, Guds sons blod, renar oss från all synd. Oenhet.
Then he said I will heal their land.
Men så säger han att jag ska skaffa bot åt deras land, hela deras land.
God means I'm going to take the curses off.
Och då menar Gud att han ska ta bort förbannelsen.
I'm going to take the judgment off.
Jag ska ta bort domen.
I'm going to reverse things.
Jag ska vända på hela utvecklingen.
You know, some of these things still happen to God's people.
För att såna här saker som nämns här sker fortfarande med Guds folk.
And some of the reason is sin.
Och orsaken, en av orsakerna är synd.
When you purposely disobey God,
när du medvetet är olydig mot Gud,
you're going to be chastened by the Lord.
Så kommer Herren att jaga dig.
Now there are two areas of trial that come to a person's life.
Det finns två olika områden av prövningar som kommer in i en människas liv.
The first one is chastening.
Det första är det här med tuktan.
In Hebrews chapter 12,
i Hebreerbrevets 12:e kapitel,
the writer tells us that every son that God receiveth, he chasteneth.
Där säger författaren att varje Guds barn, ett äkta Guds barn, blir tuktat av Herren.
And his reason is that we might be partakers of his holiness.
Och hans mål är att vi ska bli delaktiga av hans helighet.
And so when we purposely disobey God,
så när vi medvetet är olydiga mot Gud,
you're going to get in trouble with God.
Då får vi problem med Gud.
And he's going to allow things to happen.
Han kommer att tillåta svårigheter att drabba oss.
That are going to get your attention.
Och då vaknar du till och kan börja bli uppmärksam.
And if you're spiritually attuned to God,
och om du är andligt så att säga vaken så att du kan söka Gud,
and you understand what's happening,
och du börjar förstå vad det är som händer,
you can turn to God,
då kan du vända dig till Gud,
and repent of what you have done,
omvända dig från det du har hållit på med,
and then God may turn around the thing that's in your life.
Då kan Gud vända på det som håller på att hända i ditt liv.
We have a couple in our church that are very disobedient to God.
Vi har ett par i vår församling som är väldigt olydiga mot Gud.
Financially.
Speciellt på det ekonomiska området.
They make a lot of money.
De tjänar mycket pengar.
But if we had to live on what they put in the offering,
men om vi skulle leva på vad de ger i kollekten,
we'd have to borrow stuff from the mice to eat, you know.
Så fick vi låna av råttorna om vi skulle äta.
This is a really, really bad thing.
Det är fruktansvärt.
They're really disobedient to God financially.
De är ekonomiskt olydiga mot Gud.
And they go from one problem to another all the time.
Och hela tiden så har de problem. De går från det ena problemet till det andra.
Now they make a lot of money.
Och de tjänar mycket pengar.
But it's like putting money in a bag with holes in it.
Precis som att stoppa pengar i en plånbok med hål i.
You put a lot in.
Stoppa i jättemycket.
And you open it up, there's none there.
Och så finns det inget kvar.
It's all gone.
Allt är borta.
And that's the way their entire life has been.
Hela deras liv har varit på det viset.
The lady's been in jail several times.
Kvinnan har varit i fängelse flera tillfällen.
Because of writing bad checks.
Därför att hon har skrivit ut checkar utan täckning.
Now I'm not condemning her this afternoon.
Jag fördömer inte henne när jag säger det här.
We love them dearly. They're good friends of ours.
Vi älskar dem mycket och är goda vänner till oss.
But the fact is she's being disobedient to God.
Men ett faktum att hon har varit olydig mot Gud.
And in her disobedience, she's suffering because of it.
Och i sin olydnad så lider hon och får problem.
It seems like there is a financial curse upon their life.
Det verkar precis som någon slags ekonomisk förbannelse över deras liv.
They have brought it upon themselves.
Som de har dragit över sig själva.
Now there are many ways in which we can disobey God.
Ja, det finns många olika sätt som vi kan vara olydiga mot Gud.
I just use that one in particular.
Det här exemplet har jag bara använt som illustration.
But if we will obey God.
Men om vi lyder Gud.
Then you see God turn things around.
Då kan vi se Gud vända på saker.
Whenever Sister Potter and I first became Christians.
När min hustru och jag först blev kristna.
We tried to listen to our heart.
Då försökte vi lyssna till våra hjärtan.
And listen to the Holy Spirit inside.
Och lyssna till vad den heliga ande sa.
One of the first things that I felt in my heart.
Och en av de första saker som jag uppfattade.
Was that I should be in the house of God on a regular basis.
Det var att jag skulle besöka Guds hus på regelbundet.
And we found a place that we felt like God sent us to.
Och vi hittade en församling som vi upplevde att Herren sände oss till.
And we were there every time the door was open.
Och varje gång de hade någonting och församlingskyrkan var öppen, då var vi där.
We felt like that we should tithe.
Och vi upplevde också att vi skulle betala tionde.
And we began to do that.
Det började vi göra.
And we felt like we should pray.
Vi upplevde att vi skulle vara med och be.
And that we should read the word of God.
Att vi skulle läsa Guds ord.
Now nobody had to teach us these things.
Det var ingenting som någon pastor eller någon annan undervisade oss om.
It just seemed natural.
Utan det verkade en naturlig sak att göra.
You know, the Holy Spirit has a nature.
Den heliga ande har en natur.
And if you listen to that nature.
Om du lyssnar till den naturen.
You start obeying it.
Så börjar du lyda.
I had a burden to read the word of God.
Jag fick en börda, en hunger efter att läsa Guds ord.
I had a burden to pray and get to know God.
Jag fick en hunger efter att be och lära känna Gud.
I had a burden to support the work of the Lord.
Jag hade en nöd för att vara med och understödja Guds verk.
I had a burden to be there.
Jag hade en nöd och hunger för att vara med där Guds folk var.
And as we begin to do these things,
och när vi börjar göra de här sakerna,
God began to bless our life.
Då började Gud välsigna våra liv.
And it seemed like the more we did it, the more God blessed it.
Och ju mer vi gjorde detta, desto mer välsignade Gud oss.
And it's tremendous what the Lord has done.
Det är fantastiskt att se vad Gud har gjort i våra liv.
It seemed like everything I touch.
Det verkar som allt jag rör vid.
I'm serious when I say this.
Jag menar allvar när jag säger det här.
Everything I put my hands on.
Allt som jag lägger händerna på.
Is blessed.
Är välsignat.
It is absolutely. Now you're going to turn to gold. Now I'm serious when I say.
Jag menar allvar när jag säger det här.
I'm not trying to boast about myself.
Jag försöker inte skryta över mig själv.
I'm simply trying to tell you what the Lord has done.
Jag försöker bara berätta vad Gud har gjort.
People all the way around me.
Folk runt om som känner mig som bor där jag bor.
They say the same thing.
De kan vittna om detta.
They say that's the luckiest man you've ever seen.
Det är den killen som har mest tur. Man kan inte fatta att han har så mycket tur.
Christians say that's the most blessed man I've ever seen.
Och kristna säger så här, det är den mest välsignade personen jag har sett.
Why?
Varför?
Because I read the word of God.
Jo, jag läste Guds ord.
And I saw in here things that pleased God.
Och jag upptäckte saker som behagar Gud.
And I said to myself.
Och så sa jag till mig själv.
I believe if I do that.
Jag tror att om jag gör detta.
I believe God will bless me.
Då tror jag att Gud kommer att välsigna mig.
And he did.
Och det gjorde han.
I said he did.
Ja, det gjorde han.
Hallelujah. I wish I could tell you all the blessing that God's done in my life.
Jag önskar jag skulle kunna berätta om alla välsignelser som Gud har gjort.
But we don't have time, sir, now.
Men det har vi inte tid till.
One day I was praying.
Det var en dag då jag bad.
And the Spirit of God spoke to me.
Och den heliga ande talade till mig.
In a very powerful way.
På ett starkt sätt.
He said, get your Bible.
Han sa, ta din bibel.
And I want you to, and listen to this now.
Och lyssna noga här.
He said, I want you to turn to page number so and so.
Han sa, slå upp sidan så och så.
And it's going to be book so and so.
Och det ska vara den och den boken.
And chapter so and so.
Och det och det kapitlet.
And verse so and so.
Och den och den versen.
Well, I think I know this Bible pretty well.
Och jag tror jag känner Bibeln ganska bra.
But I don't know what page the scriptures are on.
Men jag kan aldrig komma ihåg vilken sida bibelställena står på.
I said, all right, we'll just see if this is God or not.
Så jag tänkte så här, det var spännande. Nu ska vi se om det verkligen är Gud, om
and
detta
so
stämmer.
I turned over there.
Så jag slog upp
to Proverbs.
Den sidan, och det var alltså Ordspråksboken,
first chapter,
första kapitlet
and verse 23.
Och vers 23.
And I looked at the page number.
Och jag tittade på sidans nummer.
And it was exactly the page number God had spoken to.
Och det var exakt det, den sidans nummer som Gud hade sagt till mig.
Well, he knows this book, doesn't he?
Han känner den här boken.
And I began to read it.
Och så började jag läsa den.
Turn you at my reproof, behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you.
Vänd om och akta på min tillrättavisning. Se, då ska jag låta min ande flöda för er. Jag ska låta er förnimma mina ord.
And I thought, Lord, why are you telling me that?
Och jag tänkte, men Gud, varför säger du det här till mig?
I had been seeking the Lord about the spirit of revival.
Jag hade sökt Herren för väckelsens ande.
I said, God, what does it take to bring revival?
Och jag hade frågat Gud så här, vad behövs för att det ska bli väckelse?
And then God spoke this to me.
Och det var det här Gud sa till mig då.
And I looked at it and I thought, Lord, you know, I understand it.
Ja, tänkte jag, jag förstår ju det här, Gud.
But I really don't understand it.
Men på samma gång fattar jag inte riktigt.
I said, you're going to have to tell me what you're talking about here.
Du måste förklara för mig vad det är du pratar om här.
And I prayed for 2 days.
Och i 2 dagar bad jag.
God, show me what you're trying to talk about.
Gode Gud, visa mig och förklara vad det är du menar.
And on the third day, I think it was.
Och jag tror det var på tredje dagen.
I said, Lord, if you want me to know, you've got to tell me.
Så sa jag till Herren att om du vill säga någonting till mig, då måste du förklara.
I laid my Bible down.
Så jag la ner min bibel.
And I went and sat in the front room.
Och jag gick och satte mig i vardagsrummet.
And I thought, well, I'm going to watch some TV for a while.
Och tänkte jag slå på TV:n.
Turn TV on.
Och det gjorde jag.
About that time, God spoke to me.
I samma ögonblick talade Gud till mig.
And what he said, I want to share with you.
Jag ska dela med det Gud sa.
Now what he's talking about is repentance.
Jo, han talar ju här om bättring eller omvändelse.
And there are 2 words in the Hebrew, in the Greek that refer to repentance.
Och i grekiskan så finns det 2 ord som betyder bättring eller omvändelse.
And I want to share them with you.
Och det vill jag dela med er.
Because they're very, very important.
Därför att de är så viktiga.
God said to his people.
Gud sa till sitt folk.
He said, "Turn at my reproof."
Han sa, vänd om när jag tillrättavisar.
Then again in 2 Chronicles.
Och så i andra krönikeboken.
He said, "If his people would turn from their wicked ways."
Det står att om hans folk omvänder sig på sina onda vägar.
Had you ever noticed that word?
Har du lagt märke till det här ordet?
Turn.
Omvänder sig, vänder om.
What does it mean to turn?
Vad betyder det att vända om?
How many of you know what that means?
Hur många här vet vad det betyder? Vända om.
How many of you have a driver's license?
Hur många har körkort?
I don't want to ride with you if you don't know what a turn is.
Om du inte vet vad det är att vända om så vill jag inte åka med dig.
Hello. When you come to a place, you have to turn, you know.
Eller egentligen engelska ordet turn, det kan också betyda svänga.
I've got
när du kommer till en krök så måste du svänga.
I've got a good story that goes along with that, but I don't think you'd understand it.
Jag har en rolig historia som passar bra med det, men jag vet inte om ni skulle fatta det.
It don't translate real well, I
don't think. Det är inte så lätt att översätta.
I'll try it anyway.
Jag ska prova i alla fall.
It's about an old country fellow that comes to town.
Det handlar om en gammal bonde från landet som kommer till stan.
And he doesn't have a driver's license.
Han har inget körkort.
But he understands a few things, you know.
Men det är några grejer som han har fattat.
And he wrecks his car.
Och
he wrecked the car on the road.
Han kraschar bilen.
What happened was the road separated.
Det var så här att vägen delade sig.
And in the middle of the road there was what we call a boulevard.
Och mitt i vägen så fanns det en plantering.
You know, with flowers and trees and things like that.
Med blommor och träd och så vidare.
And the fellow said, well, he was explaining to the policeman.
Och sen efteråt förklarade han för polisen.
He said, when I saw the red light and it said stop, I stopped.
När jag såg den röda linjen och det stod, eller röda ljuset, så stannade jag.
And the green light said go, so I went.
Och sen blev det grönt och då körde jag.
He said, but I got confused by that sign right there.
Men jag blev förvirrad av den skylten där.
It said boulevard.
Och skylten sa boulevard.
He said, I don't know how to boulevard.
Och jag vet inte hur jag ska boulevarda.
All right. So he wrecked it.
Så han krockade.
We've got to know what it means to turn.
Vi måste veta vad det är att svänga eller vända om.
The scripture says, turn thou at my reproof.
Därför att skriften säger att vi ska vända om vid Herrens tillrättavisning.
If my people will turn.
Om mitt folk vänder om.
All right, let's understand what the two words repentance mean.
Vi ska titta på de här grekiska orden och förstå vad, lära oss vad de betyder.
The first word.
Det första ordet.
For repentance.
För bättring och omvändelse.
If you'd like to come and write these down afterward, I'll show them to you.
Om du gärna vill skriva ner dem så kan du komma till mig efteråt så ska vi.
I won't even try to pronounce them for you.
Jag ska inte ens försöka uttala dem rätt.
But there are two Greek words.
Men det är två grekiska ord.
One of them means to repent with grief over some action that you've done.
Det ena betyder att göra bättring med sorg över någon handling du har gjort.
It means to change your heart.
Det innebär att förändra sitt hjärta.
It literally means to turn completely around.
Det innebär att helt vända sig om och gå i en annan riktning.
Or in military terms, it means to make an about face.
Och med militärtermer så innebär det, vad säger man? Helt om. Helt om. Är det rätt?
It means to change your mind.
Det innebär att ändra sitt sinne.
After you have reflected upon your course of action.
Efter att ha tagit en ordentlig titt på det man har sysslat med.
Now that word is translated repent.
Det grekiska ordet översätts med omvända sig eller göra bättring.
It means that you turn around and go the other way.
Det innebär att du vänder om och så går du i andra riktningen.
Because you're sorrowful for what you have done.
Därför du har sorg och bedrövelse över det du gjorde tidigare.
And that you have changed your mind about that kind of activity.
Och nu har du helt ändrat ditt sinne och din uppfattning om den typen av gärningar och handlingar.
That you no longer want to do that activity.
Du vill inte längre göra såna saker.
Especially because you understand that it offends God.
Speciellt för du har insett att det här är någonting som är en synd mot Gud.
There's another kind of repentance.
Det finns en annan sorts omvändelse.
It's the kind that where Judas repented.
Det är en sån sorts omvändelse som Juda.
Remember when Judas betrayed the Lord?
Ni vet hur Juda förrådde Herren.
And he later come back and said, I'm sorry I did it.
Och sen ångrade han sig och han kom tillbaka och sa, jag ångrar mig, förlåt.
The Bible says Judas repented of what he done.
Det står att Judas ångrade sig.
But don't look for Judas in heaven.
Men du behöver inte söka efter Judas i himmelen.
I don't believe he's going to be there.
Jag tror inte du kommer att hitta honom.
Because that word describes something else.
Därför att det ordet, det beskriver någonting annat.
It describes a type of repentance.
Det beskriver en form av omvändelse.
But it's more of a regret over something.
Men det är mer en ånger.
It's a regret over the consequences of your action.
Ja, man ångrar att det fick såna följder, konsekvenser att jag gjorde på det sättet.
Let me put it this way.
Eller man kan beskriva det på ett annat sätt.
It's like being sorry you got caught.
Det är att du är väldigt ledsen över att du blev upptäckt.
But no real change of heart.
Men ditt hjärta är egentligen inte förändrat.
It's described as an ineffective repentance.
Och det beskrivs som en ineffektiv omvändelse.
It's like someone who gets caught doing something.
Det är som någon blir tagen på bar gärning.
And they say I'm sorry.
Och så säger de, åh, förlåt mig.
But at the first chance they get, they'll do it again.
Men första bästa tillfället så gör de om samma sak igen.
If they feel like they won't get caught doing it.
Om de bara tror att de inte ska bli upptäckt.
There's no real change of heart.
Deras hjärta har inte förändrats.
It is just sorrow over being caught.
Det är bara det att man tycker det är så jobbigt att åka fast.
It is regret over the consequences.
Det är man ångrar konsekvenserna.
Of your action.
Som kom som följd av handlingen.
Now maybe you can see where I'm going.
Du kanske förstår vad det hela handlar om nu.
God said, if you want to hear from heaven.
Om du vill höra Gud i himmelen.
Then there has to be real repentance in your life.
Då måste det finnas en äkta omvändelse i ditt liv.
Not just a sorrow because you got caught.
Inte bara att du är ledsen och tycker det är jobbigt att du har åkt det fast.
Not just a regret over the consequences of what you've done.
Inte bara en ånger över att det fick såna följder det du gjorde.
But a change of heart.
Utan hjärtat måste inse och ångra sig.
A change of mind.
En förändrat hjärta och ett förändrat sinne.
And a grief over what's happened.
Och en förkrosselse, en sorg över det som har hänt.
Now every time I've ever seen God do something tremendous.
Varje gång jag har fått vara med och se Gud göra något fantastiskt.
It has always been accompanied with true repentance.
Så har det alltid varit åtföljt av sann och verklig omvändelse.
The Lord told me to watch out for something in this last time.
Och Herren har pekat ut någonting som jag ska se upp med under den tid vi lever nu.
There will be a true revival and a false revival.
Vi kommer att få se en äkta väckelse och vi kommer att få se en falsk väckelse.
The Bible describes it.
Och Bibeln beskriver detta.
Now listen to these two verses of scripture.
Lyssna till två bibelställen.
Jesus gave us something about the kingdom of God.
Jesus talade någonting om Guds rike.
They're very simple.
De är väldigt enkla.
He said, when the kingdom of God is like a man that threw a net into the sea.
Guds rike kan liknas vid en man som kastar ut nät i sjön.
And he gathered together all the fish, good and bad.
Och han drar in nätet och så samlar han ihop all fisken han har fått, både dåliga och bra.
And he the bad fish first.
Och så sorterar han ut och rensar bort de dåliga fiskarna först.
Then he took the good fish and sold them.
Sen tog han de bra fina fiskarna och så sålde han dem.
Or whatever he was going to do.
Eller vad han nu gjorde med dem.
Then Jesus gives us another example.
Och så får vi ett annat exempel av Jesus.
He gives us an example of a harvest.
Han talar om en skörd.
Where someone has sowed tares into the wheat.
Där någon har sått ogräs bland vetet.
Now both these examples are in Matthew 13 if you want to look it up.
I Matteus 13 de här exemplen står om du vill läsa dem.
And he tells us about the Lord of the harvest. He sees the tares among the wheat.
Och så beskriver han där hur skördens herre ser att det är både ogräs och vete.
And he says, let them grow together till the end.
Och han säger att låt dem växa tillsammans ända till skördetiden.
But at the end time,
men då,
he said, send out the reapers,
då ska skördemännen gå ut,
and gather the tares into bundles,
och samla ihop ogräset i knippen,
and then gather the wheat into my barn,
och vetet det ska samlas in i ladorna.
There will be a gathering of the tares,
ogräset kommer att samlas ihop,
just as there will be a gathering of the wheat,
precis som det kommer att vara ett insamlande och skördande av vetet.
They're going to be drawn together by the spirit that they're of.
Och de kommer att dras samman och bli dessa knippen. Det är var så ens ande som drar dem samman.
Jesus said the tares are the children of the wicked one.
Ogräset, det är ondskans barn, sa Jesus.
But the wheat are his children.
Men vetet, det är Guds barn.
There is going to be a gathering together.
Det kommer att bli ett insamlande.
Of every false spirit.
Av varje falsk ande.
When God begins to bring the church together.
När Gud börjar församla sin församling.
And you can write this down and say I said it.
Det här kan du skriva ner och komma ihåg och säga det sa jag i Potter.
Because it's going to happen.
För det kommer att hända.
There is going to be a unity that starts in false religions.
Det kommer att etableras en enhet genom falsk religion.
Halleluja.
Halleluja.
They're going to bind themselves together.
De kommer att binda sig samman.
And just as the church is coming together.
Precis som församlingen kommer att samlas.
You're going to see a similar gathering together among the wicked ones.
Så kommer du att se en liknande församling bland de onda.
Those people that teach false doctrine.
De som undervisar falska läror.
And in error and things like that.
Och villoläror och så vidare.
Occultism.
Occultism.
And all kind of spirits like that.
Och alla möjliga andar.
They're all of a sudden going to find ways to get together.
Kommer att hitta olika vägar för att komma samman.
And they're all going to start coming together.
Och de kommer att samlas.
And they're going to be worshiping God.
Och de kommer att tillbe Gud.
They're going to say they're worshiping God.
De påstår att de tillbe Gud.
Now, I don't want to upset your view of eschatology.
Och jag vill inte på något sätt förvirra dig med läran om de yttersta tingen om eskatologin.
There are so many opinions about the coming of the Lord.
Det finns så många olika åsikter om hur det går till när Jesus kommer tillbaka.
And if it doesn't work out the way that I say.
Och om detta nu inte fungerar på det sätt som jag säger.
You just forgive me. Is that all right?
Så kan du väl förlåta mig. Det kan vi väl komma överens om.
But I've got a feeling something's going to happen.
Men jag har en känsla av att någonting kommer att hända.
We all know that the Antichrist is going to come.
Vi vet ju att Antikrist kommer.
But you know what he's going to do?
Vet du vad han kommer att göra?
He's going to say that he's Jesus Christ.
Han kommer att påstå att han är Jesus Kristus.
He's going to say that he's a lot of people.
Och han kommer att påstå att han är många olika människor.
But to the Christians, he's going to say, I'm Jesus Christ.
Men till de kristna kommer han att föreställa Jesus Kristus.
And all of these people in this false spirit.
Och alla de som har den falske anden
are going to make an allegiance with him.
Kommer att slå sig samman med honom.
And in that group,
och i den gruppen,
there are going to be churches that used to be Christian.
Så kommer det att finnas församlingar som brukade vara kristna.
But have lost the spirit of God.
Men som har förlorat Guds ande.
And are of the spirit of Babylon.
Och som numera har Babylons ande.
Everything in the spirit of Babylon will come together.
För allt som har Babylons ande kommer att församlas.
And they will persecute the true church.
Och de kommer att förfölja den sanna församlingen.
They're going to say to you.
De kommer att säga till dig.
You were always talking about Jesus.
Du talade alltid om Jesus.
And now God is here.
Och nu är han här.
Why aren't you worshiping
Varför
him?
Varför tillber du inte honom?
But you're going to know something.
Men du kommer att veta någonting.
You're going to know by your spirit.
Genom din ande.
He's going to do miracles.
Han kommer att göra mirakler.
He's going to call fire out of heaven.
Han kommer att nedkalla eld från himmelen.
He's going to do tremendous things, astound the nations.
Han kommer att göra så märkliga saker så att nationerna förundrar sig.
But you're going to know in your heart.
Men i ditt hjärta kommer du att veta.
If you're a true child of
om
God,
du är ett äkta Guds barn,
you're going to know in your heart.
Så kommer du veta i ditt hjärta.
That that's not him.
Att om det inte är han.
The angel of God said this same Jesus.
Guds ängel sa, denne samma Jesus
that you see being taken
som du nu
away,
ser lyftas upp till himmelen,
he's going to come again in like manner.
Han ska komma tillbaka på samma sätt.
He's going to return in like manner.
Han ska komma tillbaka på samma sätt.
Praise God.
Prisad var Jesus.
Hallelujah. Now you better listen to what I'm saying.
Lyssna till vad jag säger.
If I'm wrong, you forgive me, all right?
Om jag har fel kan du väl förlåta mig.
But if I'm not wrong,
men om jag inte har fel,
you better listen to what I'm saying.
Så det är bra om du lyssnar till det jag säger.
Hallelujah. I want you to see with me this afternoon.
Jag vill att du tillsammans med mig tittar på en sak.
There's a true repentance and a false repentance.
Det finns en äkta omvändelse och en falsk omvändelse.
There's going to be a true church and a false church.
En äkta församling och en falsk församling.
And one of the things that bothers me so much about today.
Och en sak som stör mig väldigt idag.
I see numbers of people.
Jag ser många människor
that claim to believe in the baptism of the Holy Spirit.
Som gör anspråk på att tro på dopet i den heliga ande.
Gathering themselves together.
Och som samlas.
And there's no true repentance.
Men man ser ingen äkta omvändelse bland dem.
Now it bothers me.
Det stör mig.
And when something bothers me, I leave it alone.
Och ofta är det så att om någonting stör mig, så vill jag inte ha med det så mycket att göra.
I got sense enough to walk away from it.
Jag har tillräckligt mycket förnuft för att lämna det och gå därifrån.
And we all need to learn that lesson.
Och det är någonting som vi behöver lära oss allesammans.
Amen. Let's go on here.
Vi fortsätter.
The Hebrew word for repentance.
Det hebreiska ordet för omvändelse
is nakham.
Nakham.
N-A-C-H-A-H-A-M.
N-A-C-H-A-M.
And it means to take a deep breath.
Och det betyder att ta ett djupt andetag.
To breathe strongly.
Att andas starkt.
In a physical display of your feelings.
Där man visar hur man känner.
You ever see someone who's really disappointed?
Har du sett någon gång som är riktigt besviken?
And they just take a deep breath.
Och de tar ett djupt andetag.
And let it out.
Och så
like that, you know. They're troubled by it.
De känner sig besvärade.
It means essentially the changing of the heart or disposition.
Och det betyder egentligen en förändring i hjärtat, eller man ändrar ställning.
So the Hebrew word means basically the same thing.
Så det hebreiska ordet betyder egentligen samma sak som det grekiska.
It means to have your heart turn around.
Det betyder att ditt hjärta vänder sig.
And to regret the action.
Ångrar gärningen.
And to make appropriate action.
Och börja göra rätt.
that will turn your heart from that direction.
Som får ditt hjärta att gå i andra riktningen.
To repent is to forsake something.
Att omvända sig är att försaka något.
But let me give you an idea how we practice this.
Jag ska ge en tillämpning hur vi kan praktisera det.
I'm going to come back to Proverbs. I'm working my way back to Proverbs 1 and
23. Jag håller sakta på att arbeta mig tillbaka till Ordspråksboken.
I want to show you what God shared with me.
Därför att jag vill gärna dela vad Gud visade mig.
Suppose that we go to church.
Vi säger så här, vi går till kyrkan.
And the Lord begins to convict us of gossiping.
Och så börjar Gud överbevisa oss om att vi är skvallriga.
Now they do that in America.
I USA skvallrar man.
I don't know whether they do it here in Sweden or
jag
not.
Jag vet inte om ni gör sånt här i Sverige.
Probably so.
Jag antar nästan att det förekommer här också.
One of the little things that we say about people who gossip.
Det finns en sak som vi brukar säga om människor som sladdrar.
We always know what they're going to have for lunch.
Vi vet alltid vad de har ätit till lunch.
After church.
Eller vad de ska äta till lunch efter kyrkan.
Roast preacher.
De ska äta grillad predikant.
They're going to get together and talk about the preacher, you know.
Oj, oj, oj. De träffas och så pratar de om predikanten.
But you know, we have people who gossip.
Vi har folk som sladdrar och skvallrar.
There was a lady came in a prayer line one time.
En gång var det en dam som stod i en förbönskö.
And she asked the pastor to pray for her.
Och bad pastorn om förbön.
She said, I'm terrible about gossiping.
Och hon sa, jag är så hemsk på att skvallra.
And she said, I'd like to put my tongue on the altar.
Jag skulle vilja lägga min tunga på altaret.
He said, I don't know if it'll fit, sister.
Jag vet inte om det passar där, syster sa.
He said, the altar's only 5 meters long.
Altaret är bara 5 meter långt.
But suppose we get down to the altar and we say, God, I want you to, I mean, we start seeking the face of God now.
Men vi föreställer oss där att vi börjar söka Guds ansikte.
And let's put it in the mode of our scripture in Second Chronicles.
Om vi ska tänka oss där i samma stämning som vi kan fånga upp från andra krönikeboken 7.
We've come to God.
Vi har kommit till Gud.
We've humbled ourselves.
Vi har ödmjukat oss själva.
We're seeking his face.
Och vi söker hans ansikte.
We're asking his forgiveness.
Och så ber vi om hans förlåtelse.
Of gossiping.
För vårt skvaller.
And then we feel pretty good about it.
Det känns ju underbart.
And we say, well, Lord, I've done exactly what you said.
Och så säger vi, Herre, nu har jag gjort precis som du har sagt.
And then as we're leaving the church.
Och så går vi därifrån, vi lämnar kyrkan.
We hear a really, really juicy piece of gossip.
Och så hör vi en riktig sån där saftigt skvaller.
And we can't wait to tell somebody.
Och vi kan inte hålla oss. Vi måste få tag i någon och berätta det här för.
And we get home.
Och så kommer vi hem.
And we get the telephone.
Och så ringer vi på telefonen.
And we begin to share that gossip.
Och så börjar vi dela den där saftiga skvallerbiten.
Oh, but we don't call it gossip now.
Men det kallar vi inte för skvaller nu.
We call it by a different name.
Vi har gett ett annat namn.
We call up our Christian friend.
Vi ringer nämligen en kristen vän.
And we say,
och så säger vi så här.
I'd like you to pray about this.
Jag skulle vilja att du bad för detta. Vi kan väl be för detta.
And then we fill their ear full of garbage.
Och så fyller vi den andres öra med skräp.
Well, now, you may have prayed.
Det är mycket möjligt att du har bett.
You may have humbled yourself.
Mycket möjligt att du har ödmjukat dig.
But you have not repented.
Men du har inte omvänt dig.
You're still doing the same thing.
För du går fortfarande i samma riktning. Du gör fortfarande samma sak.
You have not repented.
Du har inte omvänt dig.
Because repentance means to turn around and walk away.
Därför att omvända sig, det betyder att vända om och så gå bort.
Now that's what God began to speak to me about in this verse.
Och det var detta som Gud visade mig i versen i Ordspråksboken.
Turn at my reproof.
Vänd om och akta på min tillrättavisning.
He didn't say sin and keep on sinning.
Han sa inte synda och fortsätt synda.
He said turn when I deal with you.
Utan han sa vänd om när jag tar itu med dig.
Forsake that thing.
Lämna det där.
Walk away from it.
Gå bort från det.
Tie a knot in your tongue if you have to.
Knyt en knut om tungan om du måste.
You'd be better to run a pin through your tongue than to use it like that.
Det är bättre att du sätter en säkerhetsnål genom tungan än hålla på så där.
Hello? I seen somebody with a earring in their tongue.
Jag har sett folk med öronhäng i tungan.
Some of you have, haven't you?
Har ni sett folk som har ringar i tungan?
It's got to be painful.
Det måste kännas. Det måste göra ont att göra en sån.
It's painful to look at.
Och det gör ont att bara titta på det.
Much less to have that done.
Och tänk att få det gjort också.
But you'd be better to put a pin through your tongue than to do this.
Men det är bättre att göra det än att synda.
You know, Jesus said it'd be better to pluck your eye out.
För Jesus talade om detta, att det är bättre att riva ut ögat.
Or cut your hand off.
Eller hugga av handen.
Or whatever, if it offends God.
Om det är synd mot Gud.
I'm still using the same example.
Det är fortfarande samma exempel.
I don't want to see you after a while with a pin stuck through your tongue.
Nej, jag menar inte det här bokstavligt, för jag vill inte träffa dig nästa gång jag kommer hit med en ring i tungan.
The Bible said, let him that stole steal no more.
Bibeln säger att den som brukade stjäla, sluta stjäla.
It didn't say, well, you got to steal a little bit every day.
Det står inte att du kan, klart du kan fortsätta stjäla lite mindre varje dag än du gjorde tidigare.
He that lies, let him lie no more.
Och den som ljög, låt dem sluta ljuga.
Let the fornicator quit fornicating.
Och den som har varit omoralisk och otuktig, låt dem sluta med detta.
God has put the power in your life.
Gud har gett dig kraft och makt
to overcome these things.
Till att övervinna de sakerna.
And we need to repent.
Och vi måste omvända oss.
And draw the power of God into our life.
Och få Guds kraft in i våra liv.
Because it's not enough just to say I'm sorry.
Det räcker inte med att säga jag är ledsen.
It's not enough just to come to God and say, well, I'm sorry you caught me at it, God.
Det räcker inte med att komma till Gud och säga att ja, det var ju synd att du skulle komma på mig med detta, Gud.
And I regret that you know about it.
Och det är väldigt tråkigt att du känner till det här.
But it means to have such a regret in your heart.
Nej, det handlar om att ha sån ånger och förkrosselse i hjärtat.
That you're willing to turn away and walk away from it.
Att du vill inget hellre än att vända om och lämna allt sammans och gå i andra riktningar.
We're dealing with the elements of a spiritual awakening.
Vi har talat här om en ingrediens i ett andligt uppvaknande.
And true spiritual awakening always has true repentance.
Och äkta andligt uppvaknande har alltid äkta omvändelse som en ingrediens.
We saw it in the book of Nehemiah.
Vi såg det här när vi läste i Nehemjas bok.
I preached this week every night service or every evening service on Nehemiah.
Varje kväll när jag predikat här så har jag predikat utifrån Nehemjas bok.
And in Nehemiah you see true repentance.
Och där hittar vi äkta omvändelse.
Not only were these people sorry that they had married the wrong people.
De här människorna, de var inte bara ledsna över att de hade gift sig med fel kvinnor.
They sent them home.
Utan de skickade hem kvinnorna.
They turned away from it.
De lämnade alltsammans.
Not only were they sorry for their sin.
De var inte bara ledsna över sina synder.
Of defiling the temple of God.
Över att ha orenat Guds tempel.
They turned away from it.
Utan de omvände sig från det.
And that's the element of repentance.
Och det är omvändelsens natur.
When the revival came to Wales.
När väckelsen började i Wales.
It was typified by repentance.
Då det typiska då, det var att människor kände nöd och gjorde bättring och omvände sig.
The great revival that swept Argentina.
Den stora väckelsen som svepte igenom Argentina.
Was typified by repentance.
Det typiska för den, det var omvändelse.
The revival on Azusa Street in America.
Pingstväckelsen på Azusa Street.
Was typified by true repentance.
Det var så typiskt där med detta med omvändelse och bättring.
And every time I've ever seen God do something tremendous.
Och varje gång jag har varit med och se Gud göra någonting enormt fantastiskt.
It has always been with real repentance
in
the heart of people.
Så har alltid varit kopplat till sann och äkta omvändelse.
With people weeping their way through to a relationship with God.
Människor har gråtit sig igenom till de har kommit igenom till en äkta relation med Gud, har lärt känna Gud.
Now I know there's people that can turn tears on like faucets.
Och jag vet att en del kan bara koppla på så rinner tårarna för kinderna.
But when real repentance comes.
Men när äkta omvändelse och bättring kommer.
And true repentance comes to someone.
Och någon upplever detta.
There won't be a dry eye on the house.
Då finns det inte ett torrt öga så.
The spirit of God will move that way.
Utan Guds ande verkar på det sättet.
One of the things that grieves me the most about what I see today.
Och en av de saker som berör mig mest illa av det jag ser idag.
I don't see repentance.
Det är att jag ser ingen omvändelse.
Especially in some of the charismatic moves today.
Speciellt bland karismatiker.
Where people are invited to come to God.
Där människor inbjuds att komma till Gud.
For what they're going to get.
För att få någonting.
If you come and serve God, you get healed.
Om du kommer och tjänar Gud så blir du helad.
You get blessed.
Du blir välsignad.
You get rich.
Du blir rik.
You have all these wonderful things if you just serve God.
Du har en massa underbara saker som väntar dig om du bara vill komma och börja tjäna Gud.
And there's no real repentance from sin.
Men omvändelse från synd lyser med sin frånvaro.
They've left out something very important.
Något väldigt viktigt har försvunnit.
And it's time that God began to deal with that.
Och det är dags att Gud kommer med det.
A lack of repentance indicates something is wrong between you and the Holy Spirit.
En hel del omvändelse pekar på att det finns någonting som inte är bra mellan dig och den helige ande.
A person that tells me they have a great relationship in the Holy Spirit.
Om jag träffar någon som berättar att jag har så god relation till den helige ande.
And yet you never see repentance.
Men när jag lär känna den människan så ser jag att det finns ingen omvändelse.
They better go back and see what spirit they're of.
Då tycker jag att de borde stanna upp och undersöka vad det är för ande de har.
Because true repentance always brings a sensitivity to the Holy Spirit.
Därför att sann och äkta omvändelse, det för med sig en känslighet för den helige ande.
Now there are things like a hardened heart.
Det finns såna saker som ett förhärdat hjärta.
Now let me deal with that for just a minute.
Och jag vill gärna tala lite om det, bara ett ögonblick.
Have you ever heard of a hardened heart?
Har du hört talas om ett förhärdat hjärta?
It's when the Lord has dealt with you.
Det är ett tillfälle där Gud har arbetat med dig och tagit itu med dig.
He's dealt with you many, many times.
Och han har kanske gjort det många gånger.
About the same thing.
Och han har talat med dig om samma sak.
There's something in your life.
Det finns någonting i ditt liv.
That you haven't surrendered to God.
Som du inte har överlåtit åt Gud.
And he's dealing with you.
Och Gud kommer igen gång på gång och arbetar med detta.
Many, many times he deals with you.
Gång på gång kommer han.
And you resist him.
Men du står emot honom.
It hardens your heart.
Det förhärdar ditt hjärta.
Every time that Pharaoh resisted God.
Varje gång farao stod emot Gud.
The Bible says he hardened his heart.
Så säger Bibeln att han förhärdade sitt hjärta.
Sometimes you can have the same thing we call a callous heart. Calloused heart. Like you get on your hand when you're using an axe.
Ja, just, man får
not a blister but a callous.
Ja. Valka, tack. Man får valka på hjärtat.
I get calluses on my fingers sometimes.
Jag får valka i händerna ibland.
For playing the guitar.
När jag spelar gitarr.
You play a guitar and your fingers hurt.
Eller blåser, men det är ont i fingrarna när man spelar.
That ever happened to you?
Har du upplevt det?
When you first start playing.
När man börjar lära sig spela gitarr.
You start getting calluses on the end of your fingers.
Så får man såna här blåser på fingrarna.
And then after a while.
Men efter ett tag.
It doesn't hurt anymore.
Så gör det inte ont längre.
The same thing spiritually.
Det är samma sak andligt.
The Bible talks about those who have a seared conscience.
Och Bibeln talar också om de som har ett sårat samvete. Nej, det heter inte sårat. Vad heter det?
They have ignored God's dealing.
Ett bränt samvete, eller vad säger man?
And it's as though their conscience had been burned.
Det är som deras samvete har blivit bränt. De har ignorerat Herren.
I've seen people sit in a service.
Jag har sett människor sitta i gudstjänsten.
They're not saved.
Och de är inte frälsta.
They've never known God.
De har aldrig känt Gud.
And the Holy Spirit is tremendous there.
Och i mötet verkar den helige ande på ett märkligt fantastiskt sätt.
And yet they don't feel a call to God.
Men ändå känner de ingen kallelse till Herren.
More than likely.
Det är troligt då.
Years ago.
Att de för ett antal år sedan.
God dealt with that person many times.
Att Herren har tagit itu med den människan vid flera tillfällen.
And they chose sin.
Och att de då valde synden istället för Gud.
Rather than God.
Hellre än Gud.
And it hardened their heart.
Och det skapade ett förhärdat hjärta.
Let me close with a story about a young lady that I know.
Jag ska avsluta med en berättelse om en ung kvinna som jag känner.
There was a young lady that came to my house one time.
Hon kom till mitt hus.
And I was talking to her about turning her life over to God.
Och vi satt och pratade om hur hon skulle kunna överlämna sitt liv till Herren.
Her father was a preacher.
Hennes pappa var predikant.
But you know, because your father's a preacher doesn't mean you're saved.
Men att din pappa är präst eller predikant, det innebär ju inte att du är frälst.
God doesn't have any grandchildren.
För Gud har inga barnbarn.
Everybody has to have a relationship with God.
Var och en måste ha sin personliga relation till Herren.
And I was talking to her about walking with God.
Och jag talade med henne om att vandra med Gud.
And we were almost at the point of turning over everything to God.
Och vi var nästan vid den punkten då hon skulle överlämna allting åt Gud.
And she said to me, Brother Potter, I don't believe I want to do this.
Och så säger hon då, Brother Potter, jag tror egentligen att jag vill nog inte göra det här.
She was a lovely young lady.
Hon var en jättefin kvinna.
God could have used her mightily.
Och Gud kunde ha använt henne mäktigt.
She had that kind of a disposition about her.
Därför att hon var disponibel för detta.
And the Lord could have used her in a wonderful way.
Och Gud kunde ha använt henne på ett mäktigt sätt.
But she sat there and looked me in the face and she said no.
Men hon satt där och såg mig rakt i ögonen och sa nej.
She said, I don't want to repent right now.
Hon sa, just nu vill jag inte omvända mig.
I'm still young.
Jag är fortfarande ung.
And I've got a lot of things in the world I want to do yet.
Och jag har mängder av saker som jag längtar efter att få göra ute i världen.
There's a lot of experiences I want to get into.
Och det är så många erfarenheter som jag vill göra.
And she said, God will always forgive me.
Hon sa, Gud kommer alltid att förlåta mig.
And I'm just going to live in the world for a while.
Jag ska bara leva i världen ett tag.
And I'll repent later on when I want to.
Sen när jag vill så ska jag omvända mig.
Her name was Beth.
Hon heter Beth.
I said, Beth, it doesn't work that way.
Beth sa, det fungerar inte på det sättet.
I said, you come to God when he calls you.
Det är så här att du kommer till Gud när han kallar dig.
She said, I don't believe that.
Nej, det tror jag inte, sa hon.
And she left.
Och så lämnade hon.
Well, she was gone for a couple of years.
Hon var försvunnen under ett par års tid.
She moved to California.
Hon flyttade till Kalifornien.
Then I saw her again after a couple of years.
Efter ett par år så träffade jag henne.
And something was wrong with her.
Det var något fel med henne.
Not physically.
Inte fysiskt.
But mentally.
Men mentalt.
She'd lost her mind.
Hon hade förlorat förståndet.
She was paranoid.
Hon var paranoid.
She had tremendous mental problems.
Enormt svåra mentala problem.
Somebody was always after her.
Hon var alltid jagad av något.
She lost her mind.
Hon förlorade förståndet.
And from that day she was worse and worse all the time.
Och hela tiden blev hon värre och värre, sämre och sämre.
I wouldn't doubt that she's in a mental hospital right now.
Jag skulle inte förvåna mig om hon är på mentalsjukhus just nu.
Because I kept meeting her over a period of years.
För att under ett antal år så träffade jag på henne då och då.
And every time I saw her, she was worse.
Och varje gång jag träffade henne så hade hon blivit sämre.
And I if she's not dead, she's probably in an institution somewhere.
Och jag tvivlar inte på att om hon inte är död så är hon på något mentalsjukhus.
Now that's a seared conscience.
Det är det som är kallas för ett bränt samvete.
That's a hardened heart.
Ett förhärdat hjärta.
And every time people turn God away.
Varje gång någon visar bort Gud.
It gets a little harder for the Holy Spirit to deal with you.
Så blir det lite svårare för den heliga ande att ta itu med dig.
I'm telling you today as your friend.
Som din vän så säger jag till dig idag.
When God deals with you.
När Gud berör dig och tar itu med dig.
That's the best time in the world to say yes to God.
Det är det bästa tillfället du har att säga ja till Gud.
And don't quench the Holy Spirit.
Och då ska du inte kväva den heliga ande.
Don't turn the Holy Spirit away.
Ska du inte visa bort den heliga ande?
Because he has come for a purpose.
För han har kommit till dig med ett bestämt syfte.
Now this is my last point.
Och det här är den sista punkten jag vill
säga. And I'll show you where it's at, book, chapter and verse if you want to read it.
Och jag ska gärna visa dig både kapitel och vers och bok om du vill läsa det.
In the book of Hebrews.
I Hebreerbrevet.
You cannot repent when you want to.
Vi kan inte omvända oss och göra bättring när vi själva vill.
Should I say it again?
Jag säger det gärna en gång till.
You cannot repent when you choose to.
Du kan inte omvända dig när du väljer att göra det.
True repentance is a work of the Holy Spirit.
Äkta omvändelse, det är den heliga andes verk.
It is the Holy Spirit that convicts us of sin.
Det är den heliga ande som överbevisar.
And repentance,
oss om synd.
Repentance is our response to conviction.
Och omvändelse, det är alltså vårt gensvar på den här överbevisningen vi känner.
Isn't it?
Så fungerar det.
Now I'm not trying to back you into a corner today.
Jag försöker inte manipulera in dig, få in dig i ett hörn så du kan känna dig trängd.
I'm trying to show you something.
Nej, jag försöker visa dig någonting.
Don't you turn away the dealing of God.
Vänd dig inte bort från Guds handlande i ditt liv.
Don't you turn your back on God.
Vänd inte ryggen till Gud.
The Bible says that Esau sought repentance.
Det står om Esau, han försökte ju söka bättring.
And he found it not.
Och han kunde inte.
There was no place for it.
Det fanns inget utrymme.
Esau sought repentance.
Esau försökte finna bättring.
He tried to take back the things he had done.
Han försökte få tillbaka och ändra på det som han hade gjort tidigare.
And it couldn't be done.
Men det kunde inte göras.
God had already moved another direction.
För Gud hade redan börjat gå i en annan riktning.
He had sold his birthright.
Han hade sålt sin förstfödslorätt.
He had lost his blessing.
Han hade förlorat sin välsignelse.
And he tried to get it back.
Och så försökte han få tillbaka den.
And he couldn't do it.
Men han kunde inte göra det.
Now, the writer of Hebrews is trying to tell us something.
Och Hebreerbrevets författare försöker säga någonting till oss.
Again, pay attention to the context there.
Och det, också där är det viktigt att titta på hela sammanhanget.
He's writing to the Hebrew church in Rome.
Där skriver han till församlingen i Rom som bestod av judakristna.
There's great persecution there.
De upplevde en väldigt stark förföljelse.
Some of these Jews that have been saved,
och en del av dessa judar som hade blivit frälsta,
have undergone tremendous persecution.
Hade lidit enormt svår förföljelse.
And some of them are trying to go back to Judaism.
Och en del har börjat söka sig tillbaka till judendomen.
They're saying, well, I was all right when I was a Jew.
De börjar tänka så här att jag hade det bättre när jag var jude.
I don't have to be a Christian.
Jag behöver ju inte vara kristen.
I don't have to walk with God.
Jag behöver inte vandra med Gud.
Like that.
På det sättet.
I'll just go back and be a Jew.
Jag kan ju återvända och vara en jude.
Then I won't be persecuted anymore.
Då slipper jag den här förföljelsen.
But then Paul says something.
Men så säger Paulus någonting.
It's impossible, he said.
Det är omöjligt.
To be renewed and brought back to repentance.
Att uppleva förnyelse och på nytt omvända sig och göra bättring.
Once you've known the power of God.
När du en gång har lärt känna Guds kraft.
Once you've tasted of the good things of the world to come.
När du har smakat den tillkommande tidsålderns krafter.
He said if you turn your back on it.
Om du då vänder ryggen åt detta.
Let me explain that to you lest the devil use it against you.
Jag ska gärna förklara det så att inte djävulen kan använda det här bibelstället mot dig.
As there are a lot of Christians get confused over this passage.
Därför att det finns många kristna som får jobbigt med just det bibelstället.
It says, seeing that they crucify the Son of God afresh and new and put him to an open shame.
Det står där att det är omöjligt därför att de på nytt korsfäste Jesus Kristus och åsamkar honom offentlig skam.
If you will translate it this way.
Vi översätter det på ett annat sätt.
As long as.
Så länge.
Because the word means the same thing.
För ordet betyder samma sak.
As long as you're doing this.
Så länge du håller på.
Now what's Paul saying?
Vad är det han säger där?
He's saying once you've known the Lord.
När du en gång har lärt känna Herren.
And once you've got a relationship with him.
Och när du har etablerat en relation med honom.
And have received the true life of God.
Och fått det sanna Guds livet.
He's saying you can't go back to the old Judaism.
Då kan du inte gå tillbaka till den gamla judendomen.
Because that was just a shadow.
För det var bara en skugga.
There was no real life there.
Det fanns inget riktigt liv där.
And once you've known Jesus Christ.
Och när du väl har lärt känna Jesus Kristus.
If you reject him.
Om du då förkastar honom.
That as long as you are rejecting him.
Så länge du förkastar honom.
You can't have a right relationship with God.
Så kan du inte ha en rätt relation med Gud.
Now I've seen the devil use that scripture against people.
Jo, jag har sett djävulen använda just det bibelordet mot människor.
And they think if they ever backslide that they can't come back to God.
Och de tänker så här att om de har blivit avfälliga eller svikit Gud på något sätt så har de då är det för sent.
But that's not what it says.
Då kan man inte komma tillbaka till Gud, men det är inte det betyder.
He's writing to the Hebrew people.
Han skriver till judarna.
And he's telling them if they go back to Judaism.
Och han säger att om ni återvänder till judendomen.
That as long as they reject Christ.
Så länge ni håller fast vid det och alltså förkastar Kristus.
They're crucifying him again.
Så är det ju samma sak som att ni korsfäster honom på nytt.
They crucified him to begin with.
De började ju med att korsfästa honom.
How did they crucify him?
Hur korsfäste de honom?
They rejected him.
Genom att förkasta honom.
Isn't that what happened?
Det var ju det som hände.
They said, "Give us Barabbas."
De sa, "Ge oss Barabbas lös."
And they rejected Jesus Christ.
Och förkastade Jesus Kristus.
And that's what Paul is saying.
Och det är det Paulus säger.
He said, "As long as you reject him."
Han säger att så länge ni håller på att förkasta honom.
You're doing what the Jews did in Jerusalem.
Så gör ni precis samma sak som judarna gjorde i Jerusalem.
And you can never have a right relationship with God.
Och då kan ni aldrig ha en rätt relation med Gud.
Until you come back to Jesus Christ.
Inte förrän ni kommer tillbaka till Jesus Kristus.
Now I hope that clarifies that for
jag
you.
Jag hoppas att detta har gett klarhet.
Because I've seen the devil use that scripture to.
Därför att jag har sett djävulen använda det här bibelstället på fel sätt.
To try to condemn people.
För att försöka fördöma människor.
But I'm trying to. I want you to know something this afternoon.
Men jag vill att ni ska se något den här eftermiddagen.
That repentance is necessary.
Att omvändelse är något nödvändigt.
To have a right relationship with
för
God.
För att få ha en rätt relation till Gud.
Going to church isn't enough.
Det räcker inte att gå i kyrkan.
Singing in the choir isn't enough.
Det räcker inte att vara med i kyrkokören.
Working at the altar is not enough.
Det räcker inte att vara med och göra tjänst vid altaret.
There has to be a repentant heart.
Vi måste ha ett hjärta som omvänder sig.
Peter was preaching.
Petrus predikade.
And people's hearts were convicted.
Och de upplevde människor överbevisning i sina hjärtan.
Says they were pricked in their heart.
Det står att de fick ett styng i sina hjärtan.
And they said, men and brethren, what shall we do?
Och de ropade, mina bröder, våra bröder, vad ska vi göra?
Peter said, repent and get baptized.
Och Petrus sa, omvänd er och låt döpa er.
What did he say?
Vad sa han?
Did he say, join the church and you'll get lots of money?
Han sa, kom in i församlingen så ska ni tjäna pengar.
Did he say, come on, jump in, everybody get healed?
Kom in i församlingen så ska alla bli friska och helade.
No, he said repent.
Nej, han sa omvänd er.
And then get baptized to show that you meant business.
Och döp er för att visa att det här är allvar.
That's the word of the Spirit of God to the church today.
Det är Guds andes ord till församlingen idag.
That is what is going to bring about true revival.
Och det är det som kommer att bringa äkta väckelse.
I've been sharing with you the elements of a spiritual awakening.
Jag har delat med er innehållet i en äkta och sant uppvaknande.
And true repentance.
Sann äkta omvändelse.
Is one of the elements of a spiritual awakening.
En av beståndsdelarna i ett äkta uppvaknande.
I don't know about you, but I've repented of everything I think of.
Jag vet inte hur du har det, men jag har gjort bättring och omvänt mig från allt jag har kunnat se och förstå.
Have you ever been in the real strong presence of God?
Har du någonsin upplevt en sån där mäktig, mättad, stark Guds närvaro?
Oh, the first thing I start do is repenting.
Första som händer då är att jag börjar omvända mig.
You know, I was born in 1941.
Jag föddes 1941.
Told you how old I was, didn't I?
Du sa hur gammal jag är.
I've repented of causing the Second World War.
Jag har gjort bättring från att jag var med att orsaka första världskriget.
I was born just before it started, you know.
Jag föddes precis innan det började.
I've repented of everything I can think of.
Jag har gjort bättring om allt jag kan komma på.
But true repentance is when the Holy Spirit deals with you.
Äkta väckelse, det är när den heliga ande börjar verka i dig.
But in the presence of God.
Och i Guds närhet.
Oh, in the presence of God.
I Guds närhet.
Hallelujah. He can find things we've never thought of.
Där kan han visa saker, belysa saker som vi aldrig tänkt på.
So it pays to listen to the Spirit.
Och det lönar sig att lyssna till den heliga ande.
I hope this series has ministered to you.
Jag hoppas att de här undervisningspassen har gett dig någonting, betjänat dig.
God wants to heal your land.
Gud vill skaffa bot åt ert land.
There are a lot of Christians that are under severe problems.
Det finns många kristna i landet som lider under svåra problem.
Because they have taken the things of God too lightly.
Därför att de har tagit allt för lätt på det som hör Gud till.
They haven't taken God seriously.
De har inte tagit Gud på allvar.
I shared with you this week.
Jag har delat med er under den här veckan.
That if you have an improper attitude about communion.
Att om du har en felaktig attityd till kommunion, gemenskap, intim gemenskap.
Paul said, for this reason many are sick.
Till nattvarden så är det många av er, för på grund av en ovärdig handskans med nattvarden, så är det många som är sjuka bland er.
Some are weak, some are dead.
Många som är svaga, en del har dött.
Not discerning the Lord's body.
Därför att ni ser inte Kristi kropp. Ni skiljer inte på Kristi kropp.
God
och Anna
takes the communion seriously.
Gud tar nattvarden på allvar.
God takes baptism seriously.
Gud tar dopet på allvar.
When we are baptized,
när vi döps,
we make God a promise.
Vi ger Gud ett löfte.
That we would die and he could live.
Att vi ska dö och han får leva.
We talked about that this week.
Vi har talat om det också den här veckan.
God takes it seriously.
Och Gud tar detta på allvar.
There are people that don't take it seriously.
Men det finns människor som inte tar det på allvar.
God takes repentance seriously.
Gud tar omvändelse och bättring på allvar.
It's not enough to say I'm sorry, God.
Det räcker inte med att säga jag är ledsen, Gud.
You must come to God with true repentance.
Nej, vi måste komma till Gud med äkta omvändelse.
Let the Holy Spirit deal with you.
Låt den helige ande ta tag i dig, verka i dig.
Listen to him.
Lyssna till honom.
And he'll bring true repentance.
Så kommer han att verka fram sann äkta omvändelse.
Well, it's about time to quit here.
Det är dags att sluta nu.
You're probably thirsty as I am.
Förmodligen lika törstig som jag är.
We're going to pray.
Vi ska be tillsammans.
Has this message touched your heart this afternoon?
Har det här budskapet rört vid ditt hjärta?
Maybe the Holy Spirit's dealt with you about some repentance.
Det kan vara så att den helige ande har börjat verka någonting om omvändelse i ditt liv.
We're going to leave that between you and the Holy Spirit.
Och det låter vi vara någonting mellan dig och den helige ande.
But we're going to pray.
Men vi ska be.
Pray with me.
Och be du tillsammans med mig.
Father, we love you this afternoon.
Fader, vi älskar dig den här eftermiddagen.
You told us that if we would repent.
Och du har sagt att om vi omvänder oss.
If we would come to you with a humble heart.
Om vi kommer till dig med ett ödmjukt hjärta.
And pray and seek your face.
Och ber och söker ditt ansikte.
That you would do special things in our life.
Att du skulle göra speciella saker i vårt liv.
Lord, I pray this afternoon.
Nu ber jag.
That there will be a true repentance that comes to your people.
Om en sann och äkta omvändelse som du sänder till ditt folk.
For God, I know you want to do special things.
Jag vet att du längtar efter att göra speciella saker.
In the heart of your people.
I ditt folks hjärta.
There are some of them that are seeking deliverance.
En del av dina barn söker befrielse.
And asking God to heal them or bless them or some otherwise touch them.
De ber dig att du ska hela dem eller välsigna dem eller på något annat sätt röra vid dem.
Well, the problem is not a lack of faith.
Och problemet här är det inte bristande tro.
The problem is a disobedient heart.
Utan det är ett olydigt hjärta som är problemet.
An area of disobedience.
Finns områden av olydnad.
An area of a lack of repentance.
Ett område där det är brist på omvändelse.
Father, search our hearts.
Fader, rannsaka våra hjärtan.
And if this be the reason, God.
Och om detta nu är skälet och orsaken och anledningen.
Then deal with us about it.
Så ber vi dig, Gud, att du tar itu med oss.
And we know, God, that if you deal with us about it.
Och vi vet att om du tar itu med oss.
And we repent.
Och vi förmår omvända oss.
We have your word, Lord.
Då har vi ditt underbara ord, Herre.
That you will heal our land.
Att du ska skaffa bot åt vårt land.
You'll restore the blessing.
Du ska komma tillbaka med välsignelsen.
You'll restore your touch and your favor.
Du ska komma tillbaka med ditt vidrörande och din nåd och ditt välbehag.
So Father, we lead your people in repentance this afternoon.
Och Gud, vill vi leda ditt folk in i omvändelse den här eftermiddagen.
Help us, God, to turn around and walk away.
Hjälp oss att vända om och gå din väg.
Right now, Father.
Just nu, Fader.
To walk away from those things that have hindered your work in our life.
Att lämna och gå bort ifrån de saker som har hindrat dig i vårt liv.
Let this be the day and now the time, Lord.
Låt detta bli dagen och nu ögonblicket, Herre.
That we take a stand.
Som vi tar ställning.
And we say, God, help me.
Och vi säger, Gud, hjälp mig.
We know we need your help, Father.
Vi vet att vi behöver din hjälp, Gud.
We know that we cannot do it in ourselves.
Vi kan inte göra detta i oss själva.
But Father, when we truly repent,
men Fader, när vi verkligen omvänder oss,
then the power of God is available to help us.
Då är din kraft och Gud tillgänglig för att hjälpa oss.
Father, we thank you in Jesus' name.
Och i Jesu namn så tackar vi dig.
Thank you, Lord.
Tack, Fader.
Amen.
Tack, Herre. Amen.
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 God bless you.
Gud välsigne dig.
Amen.
Amen.